När jag var 7 år blev min mormor hjärtsjuk och jag som älskade min mormor över allt på jorden insåg att hon skulle kunna dö vilken dag som helst. Sedan den dagen levde jag med total sorgskräck och vågade inte berätta för någon om hur rädd jag var att mormor skulle dö.
Jag är rädd varje gång någon i familjen lämnar hemmet. Helst skulle jag vilja vira in mina barn i mjuka kuddar och aldrig släppa dem utanför dörren. Hemma hos oss pratar vi öppet om min rädsla att något ska hända dem. Och jag tänker att det hjälper mig att hålla min sorgskräck i schack.
Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin. Och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Yes, och vi börjar som vanligt med lite te. Du har valt.
Jag har valt.
Oj, vad mycket i den här kannan idag.
Ja, tack.
Det kommer gå stora mängder te idag känner jag.
Känner du dig törstig eller i behov av nedvarvning? Eller i,
Nej, men jag har nog utvecklat lite så här te. Beroende. Jag håller på att bli som du, Anna.
Oj, oj, oj.
Man brukar ju bli likt om man hänger med.
Ja, det var så roligt när du skickade när meddelandet till mig när vi skulle podda. Och så sa du, men jag laddade tekannan. Och då, när du skickade det så låg jag faktiskt i sängen och läste. Och hade min kopp och min termos bredvid mig.
Ja.
Och det är ju inte sådär, alltså normala människor de kör ju med tekanna, men jag tycker att teet blir för kallt i tekanna, så jag har börjat med termos. Och för att bara berätta hur fullkomligt stollig jag är, så har jag ju en kund i Uppsala nu, och jag har ju alltid haft min termosmugg som jag har med mig här också, liksom, trots att jag får te hos dig, så den fyller jag ju, men i och med att det är ganska långt i Uppsala, så tar jag med en termos i bilen. Så att då fyller jag ju liksom någon gång under resan dit. Och sen när jag är där så fyller jag ju min termosmugg igen. Och sen när jag druckit upp den, då fyller jag ju liksom på med resten från termosen. Så jag behöver ju inte gå utan te. Någon gång. Det enda som är problem är att man behöver ju se till att det alltid ska finnas liksom en toalett ganska nära.
Ja!
För att när man liksom dricker sådana kopiösa mängder te så... Ja, men det måste ju liksom ut också.
Det måste ut. Jag har ju alltid druckit väldigt, eller under väldigt många år druckit ganska mycket vatten och springer mycket på toa av det skälet. Så att nu får jag liksom dra ner lite på vattenkonsumtionen för att överhuvudtaget kunna leva något slags normalt liv och inte bara sitta på toaletten och kissa. Nu när jag också har börjat dricka mycket te.
Ja men precis. Ja. Det kan ju bli så känslosmart toalett. Det är nästa.
Ja, ja, så nästa kan man, vi kan podda från, direkt från badrummet nästa gång.
Men var ska vi börja nu? Ska vi checka in? Ja, men det gör vi förstås.
Det är klart vi ska.
Ja.
Ja, vem börjar idag då?
Jag vill att du börjar.
Du vill att jag börjar. Ja. Jag har ju... För 2 dagar sedan kom jag hem ifrån en 10-dagars, eller egentligen 11-dagars lång, tyst meditationsretreat, eller meditationskurs. Så jag är ju mer så här lugn och harmonisk än jag kanske någonsin har varit. Och samtidigt som jag säger det så känner jag hur det liksom åker runt massa fjärilar i magen. För att det här har varit en väldigt, väldigt speciell upplevelse för mig. Men jag känner att det finns ett före och ett efter den här upplevelsen, helt klart. Och nu har jag haft 2 dagar på mig att mjuklanda i vardagen. Och när jag kom hem på förmiddagen i söndags och på kvällen vid 8-tiden så åkte min man iväg och ska vara borta några dagar. Så vi hade bara några timmar på oss att ses där. Och han tyckte att det var ganska jobbigt att åka iväg, och det tyckte jag också var tråkigt så. Men faktum är att det faktiskt var rätt skönt att få fortsätta mjuklanda lite mer på egen hand. Så det har jag behövt.
Mm, det kan jag verkligen förstå. Och jag kan spontant känna sådär att när någon är iväg sådär, så är det lite läskigt. Jaha, vem är det som kommer tillbaka? Och gillar du mig fortfarande? Alltså, ja. Förstår du? Så jag tror att för Magnus hade det nog varit skönt att få återknyta. Och känna liksom att men nu är hon tillbaka och hon är min.
Just det, ja. Mm.
Så du får skicka ett sms med massa hjärtan.
Ja, bra idé. Jag får göra det sen.
Ja. Jag är ju förstås jättenyfiken på den här vipassanan och känner att jag vill ju bara hijacka hela incheckningen och bara prata om det här. Men,
vipassanan är liksom namnet på den meditationskurs som jag har varit
just det.
På.
Ja. Bara det vill jag ju utreda väldigt mycket.
Ja, men det kanske vi kan göra en annan gång.
Ja. Så det får bli ett annat avsnitt helt enkelt.
Ja.
Och så ska jag försöka checka in då i all min nyfikenhet och iver. Jag har ju precis varit på, i talande stund, varit på låtskrivar, eller ja, musikvecka, familjevecka på Löftadalens folkhögskola med min familj. Så jag är ju lite hög av det. Och det är ju... Jäklar vad nice det är att vara iväg när någon annan har liksom skapat hela konceptet åt den. Att ja, men jag behöver inte lägga någon tid på att planera mat, planera aktiviteter. Utan jag har ett papper i handen där det står hålltider och så rör jag mig mellan de här olika platserna där jag ska vara. Och mitt enda jobb är att ha trevligt. Och som mamma. I alla fall för mig så är det väldigt ovanligt. Det är ju, de senaste 14 åren har jag kanske haft men 3 veckor så. Och det är de gångerna jag har varit på Löftadalen. Så jag känner mig som glad och tacksam och uppfylld av upplevelserna av mig själv. Om du förstår vad jag menar. Att jag har liksom fått vara mig själv bara.
Det har funnits utrymme. Att vara Anna bara.
Ja, ja. Och att vara det tillsammans med familjen är alldeles underbart.
Ja, det låter fantastiskt. Det låter som någonting som borde vara en självklarhet för alla att få.
Ja, den här familjeveckan är... Ja, men det tänker jag. Tänk om alla hade fått åka på det med sina barn.
Och det är alltså inte samma sak som att åka på någon sån här all inclusive till Mallorca. Eller?
Alltså det kan säkert vara väldigt underbart det också. Men där är man ju väldigt tydligt liksom konsument. Man är liksom köpare av en tjänst och det levereras service. Här går man ju liksom, det är som att man går en utbildning tillsammans. Och väldigt mycket påminner om all inclusive-konceptet. Men här handlar det inte om att liksom hälla i så mycket alkohol som det går för att vi ska liksom vara nöjda och att äta för mycket, utan det handlar mer om att vi ska vara i en miljö som stärker vår kreativitet och som låter oss utveckla oss själva. Nu är jag kanske lite taskig mot, när jag har varit på jättemånga så här all inclusive grejer som jag har varit supernöjd med, men det är ju liksom inte riktigt samma avsikten, alltså det man vill uppnå med familjeveckan är nog inte riktigt samma som den intentionen man har när man skapar ett all inclusive koncept.
Nej, för vad jag förstår så kan du uppleva olika, alltså resultatet blir 2 olika saker.
Ja.
När du åker på en vanlig så att säga all inclusive och det här.
Ja.
Ja, okej. Du ser väldigt harmonisk ut.
Vad härligt.
Och alltså det strålar om dig. Ögonen lyser.
Detsamma. Och nu ska vi prata sorg.
Ja, sorgskräck.
Ja, hur var det? Men du pratade om din mormor där i din introduktion. Och jag har för mig att vi har pratat om det här förut. Eller jag vet ju det, att vi till och med pratar om det i boken. Så det, visst levde hon länge?
Din mormor. Ja, hon, alltså jag var ju 7 när hon... Vi var på en resa i Bulgarien. När hon fick hjärtproblem. Och när den här sorgskräcken liksom satte klorna i mig. Men sen fick ju hon leva tills hon blev över 90. Och nu kommer jag inte ihåg exakt hur gammal jag var då. Men jag var ju liksom stor. Riktigt stor på riktigt då. Så att jag fick ju ha kvar henne hela livet. Så att med facit i hand så levde jag ju med den här sorgskräcken. I onödan kan man ju säga. Men idag ska vi prata om den här rädslan för att mista eller förlora någon eller något som är viktigt för oss i livet. Och hur den här rädslan också kan sätta sin prägel på oss och liksom uppta väldigt mycket i våra liv. Och jag tänker att vi kanske ska börja prata om och ta avstamp i hur det är när man är barn. Och hur vi kan liksom, eventuellt om vi kan skydda våra barn mot att behöva leva med sån här, vad ska vi säga, onödig sorgskräck. Och är den nödvändig eller är den onödig eller är det någonting som bara är?
Så när jag tänker på sorg i relation till barn och mina barn då framför allt, så är min första impuls att jag vill inte att de ska behöva känna sorg.
Nej.
Jag vill inte att de ska behöva uppleva någonting som innebär sorg. Och det tänker jag kanske är ett av problemen här.
Mm.
För det gör ju inte mig så benägen att vilja prata om det. Jag vill ju inte ens närma mig det.
Nej, och det är väl kanske inte en helt ovanlig känsla. Mm. Jag känner igen det där jätteväl. Jag vet att jag har fått väldigt starka, liksom själv, starka känslor när jag har tänkt på att mina barn kommer att drabbas av sorg och förluster. Och att de förstås redan har gjort det.
Mm.
Det vet jag, när min pappa gick bort så tyckte jag att det var oerhört jobbigt att min dotter skulle behöva gå igenom den sorgen. Och framförallt min dotter, eftersom hon är dels mycket äldre än min son, men hon har också haft en otroligt nära relation till sin morfar.
Mm.
Så att jag klarade knappt av att tänka på vad hon gick igenom.
När jag gick i grundskolan så var det en pojke som hade en förälder som gick bort. Och jag minns att han inte upplevde liksom att han fick utrymme för sin sorgprocess. För att hans kvarvarande förälder då inte mäktade med.
Mm.
Och som barn var det där, ja men det var lite obegripligt för mig. Och jag tyckte att ja, men, den kvarvarande föräldern får ju ta mig tusan ta sig i kragen liksom. Och möta sina barn och i deras sorg. Men som vuxen kan jag ha en otroligt mycket större förståelse för den föräldern. Och jag kan liksom tänka att ja, men dels då ska man ju vara i sin egen sorg. Man ska hantera den. Och sen ska man möta barnen i deras sorg. Monica Nyström intervjuade jag för några år sedan till lokaltidningen. När hon höll sitt sommarprat. Du har ju säkert hört det. Så fruktansvärt berörande.
Berätta, vem är hon och vad pratar hon om?
Ja, hennes man dog i cancer när deras barn kan ha varit 3 och 5 eller någonting sånt. Kanske, ja, någonting i den stilen. Och hon pratar om det här då att ha dels sin egen sorg, att ha förlorat sin livskamrat, sitt livs kärlek. Och sen då att barnen dessutom då drabbas av att inte ha en pappa.
Mm.
Ja, nej men när jag hade lyssnat på det så var det som att hela världen bara liksom var som i ett skimmer. Allting blev så här skarpare i konturerna för att hon satte orden på sorgen och så otroligt tydligt och på ett sånt otroligt vackert sätt.
Mm.
Att det var, ja, när det var liksom som att jag såg mitt eget liv genom någon typ av förstoringsglas i flera veckor efter.
Mm. Jo, jag kommer ihåg att jag träffade Monica. Hon påbörjade en utbildning som jag höll faktiskt. Så jag fick träffa henne lite grann. Och oerhört berörande. Hon satte ju också fingret på det som jag tänker är så oerhört viktigt. För precis som du säger, när man går igenom en förlust och har sin sorg, sin egen sorg och dessutom då ska möta och handskas med barnens sorg. Eller skapa förutsättningar för dem att kunna möta och handskas med sin sorg. Så det som vi saknar i vårt samhälle är ju en beredskap runt familjen. Alltså där vården, andra anhöriga, andra instanser i samhället. Som Monica liksom också lyfte. Och har jobbat mycket med att
just det, hon pratar om
vården.
Ja, men precis.
Fick ju inte hennes barn, fick ju inget stöd, som jag minns det.
Nej, men precis. Och att barn som är sjuka, där finns det beredskap. Där finns det leksaker, det finns alla möjliga saker. Men barn till anhöriga, eller ja, som är sjuka. Som om man är liksom, ja, Anna, 43, som är sjuk, så finns det inget stöd för hennes barn i vården. Men hade det varit barnen som var sjuka så finns det. Och det är ju en otroligt intressant iakttagelse att vi brister där. Och att det är väldigt, väldigt synd.
Mm. Och helt obegripligt egentligen. Eftersom alla barn går igenom förluster och sorger. Allt ifrån att marsvinet dör till att en förälder, en annan anhörig eller vem det nu är går bort. Så att ingen kommer ju undan det här. Men det är som att vi har ett kollektivt, liksom gemensam, någon slags överenskommelse. Att det här är så läskigt, det här är vi så rädda för. Så det här tar vi inte i. Det som inte syns, det finns inte. Mm. Så försöker vi att osynliggöra det här på något vis.
Och det får ju konsekvenser. Nu kommer jag inte ihåg vad siffrorna var, men det Monica, hon lyfte fram i något tillfälle att barn som har en förälder som har dött löper en större risk att dö i självmord än en barn som inte har det.
Mm.
Och det tänker jag visar ju att vi har ju inte, vi gör ju inte det som krävs för att de ska få hantera sin sorg.
Nej. Ja, jag tänker, det är ju den här uppenbara, vad ska jag säga, mer uppenbara sorgen när man faktiskt har förlorat någon. Det är ju liksom jättebra tycker jag att Monica och andra också jobbar med det här. Och att det finns ju exempelvis här i Stockholm, vet jag att det finns något som heter Randiga huset. Där man hjälper barn att gå igenom sorg. Det heter Randiga huset eftersom man brukar säga att barns sorg är randig. De är i sorg och ena sekunden och nästa sekund så kan de skratta och leka. Och man kan inte se på dem att de sörjer så att säga. Och att det är liksom naturligt att gå i och ur sorg. Och när jag liksom lärde känna till att det kallas för det, att barnsorg är randig, så kunde jag också se att det gäller ju inte bara barnsorg, utan det gäller ju också i allra högsta grad. Åtminstone min sorg har varit väldigt randig sådär. Nu tappar jag tråden, vad skulle säga. Jo, men sen har vi ju den här sorgen som är, eller det som jag då kallar för sorgskräck. Rädslan för att förlora någon, det som jag upplevde. Och den blir ju väldigt, väldigt osynlig.
Jo, jag tänker att den blir ju, den är ju en konsekvens av att vi inte törs prata om sorgen. Mm. Så att vi, det blir någon sorts metasorg liksom. Eller att vi, någon sorts eller sorg två led bort.
Mm.
Som blir ännu mer osynlig då.
Mm. Och där i sådana lägen som när man har då kanske någon som man älskar och tycker om och bryr sig om som blir sjuk eller som är med om en olycka. Och man som barn eller som vuxen inser att oj, här kunde jag verkligen ha förlorat den här personen. Eller jag kommer att förlora den här personen i mitt liv när den insikten kommer. Då vill man ju ofta liksom trösta en sån person, särskilt om det är ens barn. Att nej, men det gick ju bra, mormor är frisk nu. Nu liksom kommer leva gott och länge och det är ingen fara. Och du behöver inte vara orolig. Och, ja, men torka tårarna nu. Kom så går vi och köper en glass. Alltså den här mentaliteten att vi inte står ut med att du ska behöva vara ledsen, rädd, osäker, otrygg, onödan.
Mm.
Den är ju, alltså den pratar vi kanske ännu mindre om på något vis.
Men om man tänker då på när du var liten och du levde med din sorgskräck som du inte berättade för någon.
Mm.
Hur, om du hade kunnat gå tillbaka och liksom leka att det här var liksom någon sorts pjäs. Att du hade kunnat gå in och vara regissör. Och ja, men hur hade du gjort då? Vad hade du...
Ja, jag tänker att idag, om jag hade skrivit om manus... till den här pjäsen, den här föreställningen, så hade jag ju önskat att det hade funnits åtminstone en vuxen, trygg person som hade förstått, förmått att se att okej, nu har det hänt någonting, det här blev en traumatisk upplevelse i vår familj för det här barnet. Och det här barnet kommer att behöva ta hand om de tankar och känslor som det här har väckt. Och det innebär ju inte att det här liksom behöver vara en person som behöver veta exakt hur man ska göra. För det tror jag kanske inte riktigt är möjligt. Det är en sak att man kan gå en kurs eller läsa en bok. Och man kan liksom försöka lyssna på andra. Hur har du gjort och sådär. Så, som någon slags ledstång för var kan jag börja. Men att våga möta. Innan man möter så behöver man ju förstå och se. Att det är möjligt att det här är någonting som det här barnet behöver liksom.
Men att vi har insikten att när det händer någonting traumatiskt i familjen eller i klassrummet eller vad det nu är, att man faktiskt behöver prata om det. Att man har liksom som inställning att när någonting sånt händer så ska vi ha en debriefing, varken vi tycker att det behövs eller inte.
Ja, och att det är någonting annat än att bara lugna, trösta, tala om att det kommer att bli bra. För att om man bara gör det, alltså jag säger inte att det är fel att göra det, att lugna och trösta och säga att det kommer att bli bra, att det kommer att gå över, du kan vara trygg nu en stund. Absolut inte. Men om vi går direkt på det, så hoppar man liksom över det här första steget, att få bekräftelse, att få känna det jag känner.
Så vilken typ av frågor, det kanske du redan har sagt att jag inte fattar det, men vilken typ av frågor kan man ställa till ett barn?
Ja, dels så beror det ju väldigt mycket på barnets ålder, tänker jag. Men i mitt fall, jag tror att jag var 7 år. Och då har man ju börjat få någon slags, eller för mig var det då jag insåg att de som jag har omkring mig, och mormor då, det var ju mormor som var i fokus, hon kommer att försvinna. Och det innebär att jag kommer att behöva leva mitt liv utan den som jag älskar mest av allt på hela jorden. Och det är ju en ganska tuff insikt. Så tuff att jag får ju liksom kontakt med den känslan nu när jag pratar om det. Och att det här var ju någonting som liksom satte sig i min barnkropp. Gjorde att jag hela tiden behövde på något vis kontrollera och hålla tillbaka den här känslan. Eftersom den var så obehaglig. Så det tänker jag är någonting att prata om. Hur känns det i kroppen när du tänker på det här som har hänt eller det som kunde ha hänt? Det kan ju vara ett sätt att utforska tillsammans med barnet.
Och då är det någonting som händer, tänker jag. Då är det här med den kognitiva bromsen och man undviker att kapsla in känslor och de där bitarna. Mm. Så att, och det är ett väldigt enkelt sätt, tänker jag, att prata om hur det känns i kroppen.
Mm. Jag vet ju inte hur det är i andra familjer eller hur det har varit i andra familjer hos andra i uppväxt och så här generellt sett. Men jag tror, utifrån liksom alla samtal jag har med människor om känslor, att det där ingenting vi pratar så mycket om, och framförallt inte med våra barn. Utan när vi ställer, ja men hur känns det? Vad tänker du på?
Mm.
Känns det okej? Är det lugnare nu? Är det bättre nu? Känner du dig rädd? Känner du dig orolig? Alltså att vi går runt det där. Vi kommer liksom inte till att, vad upplever du i din kropp? För det är ju där vi känner det vi känner. Det är där känslorna manifesteras. Och det tänker jag är, det hade jag nog behövt, eftersom det var där. Och som 7-åring så, och jag hade definitivt inte ett språk för det här. Hade jag då fått hjälp liksom att förstå att, ja men det känns obehagligt i kroppen. Det är för att du är rädd för att någonting ska hända din mormor. Mm. Och den rädslan, den har du nu. Den kanske kommer tillbaka, men den kommer också lugna sig. Och det kommer kännas bättre.
Mm.
Och så är det när man är människa. Och det, så är det för oss alla. Och liksom, ja. Men att få hjälp att förstå att det där är, det är en känsla. Och den kommer och den går.
Mm.
Och den är faktiskt bara en känsla.
Och vi som är vuxna nu och som inte har kunnat erbjuda våra barn det här. Vi kan ju, det finns ju alltid, det kommer ju alltid liksom nya chanser tyvärr liksom när det gäller sorg. Men det som gör att jag inte har gjort det här, det är att jag har ju inte fått lära mig det. Och jag försöker ju då låta bli att sparka på mig själv för att jag inte har kanske mött mina barns behov på det här sättet tidigare. Och istället bestämma mig för att, ah, men gud vad bra, då har jag det här verktyget med mig framåt.
Mm.
För att det här är ju ingenting som de flesta av oss har fått med oss. Och det som gör att du inte fick det du hade behövt då, det var ju inte liksom på grund av någon ondska eller att någon inte unnade dig att må bra.
Nej.
Utan det var ju helt enkelt bara att, ja men dina föräldrar gjorde ju det bästa de kunde.
Mm.
De hade ju fått lära sig att, ja men så här gör man.
Mm.
Så att här är ju liksom någon sorts kollektiv omlärning, tänker jag. Liksom ett kunskapslyft eller vad man ska säga kring det här som behövs. Och någonting som kan göra en otroligt stor skillnad om vi lär oss det.
Ja, men precis. Och det är ju jätteviktigt då att du sätter ord på det. Att det handlar ju inte om att skuldbelägga varken sig själv eller någon annan för det man inte har förmått ge eller vara närvarande i eller inte har fått av någon annan. Och jag börjar genast tänka Alltså vad är det som gör och hur kan man... Jag menar, vi gör ju... Vi skriver en bok om känslor, Känslosmart. Vi har den här podden, vi pratar med människor, vi håller utbildningar. Alltså vi jobbar ju på det här så gott vi kan. Och jag tänker, hur kan vi som samhälle... För det finns ju många med oss som tycker att det här är viktigt och relevant. Och vi nämnde Monica Nyström här nyss. Så att det finns ju människor som har den här kunskapen och kompetensen. Och hur får vi liksom upp det på en samhällsnivå, tänker jag. Jag blir ju alltid så här lösningsorienterad. Min hjärna bara säger pang, det här måste vi lösa. Mm. Hur kan vi göra det? Ja, där landade jag utifrån det du sa. För att det är så oerhört viktigt. Jag tänker att det kan bromsa. Som du sa då, att risken för självmord ökar om man har en förälder som har gått bort när man själv var barn och så vidare. Jag menar att det skapar ångest, oro, stress. Alltså det skapar så oerhört mycket när känslor inte blir omhändertagna. Att vi som samhälle borde se liksom nyttan och funktionen med att hjälpa barn och unga och vuxna med det här. Vad finns de politikerna och beslutsfattarna? Och...
Ja, men det är väl vem de kan som hellre går och köper en glass kanske än att prata om det. Mm. Beslutsfattare är också bara människor och vi har ju väldigt svårt för... jag pratade med en person i förra veckan om känslosmart och jag vill ju gärna liksom tänka sig, men känslosmart i näringslivet, hur kan man tillämpa? Och då tänker jag ju det här med... Jag har jobbat mycket inom försäljning och de bitarna. Så jag tänker men affärsutveckling, att skapa bra kundmöten, att projektleda på ett känslosmart sätt. Och den jag pratade med ramlar ju direkt över i... Nej, men jag tror inte att liksom affärssidan intresserar det här. Nej, det är de inte. Men jag tror att du kan nog gå via företagshälsovården. Och jag känner direkt liksom hur vi... tenderar att plocka allting som har med känslor att göra in i sånt som är liksom, liksom lite styvmoderligt behandlat. Men så fort det är någonting som är på riktigt, då platsar inte känslor, vet du. Det kommer inte gå.
Det sorterar de mjuka frågor.
Ja, men precis. Och man tänker att mjuka frågor är också sånt som inte liksom genererar någon riktig nytta. Utan sånt man gör i den mån det finns tid och pengar. Men det är ingenting man ser liksom som genererar någonting. Utan... Jag tänker ju att om vi börjar se på den här kunskapen som någonting som är en investering och som genererar någonting, då skulle vi kunna få liksom, någon typ av förändring på liksom samhällsnivå. Men det förutsätter ju också att vi börjar kunna, att vi är intresserade av att mäta på lite längre sikt. För det här med att liksom prata om känslor, om en sorg idag, det är ju någonting som man kommer att kunna liksom räkna hem kanske på 10 års sikt. Mm. Att om jag... i 7 år och få hjälp att hantera min sorg, då är det liksom terapi som jag inte behöver gå i om 20 år.
Mm.
Och det finns ju säkert siffror. Det är, herregud, folk har räknat på precis allting. Men att dra ner på en kurator idag innebär att man sparar vad det nu kan vara, liksom 60 000 spänn. Och då innebär det liksom att det ser mycket trevligare ut på bottenraden idag.
Mm.
Så jag tror att det här att vi har väldigt svårt för att prioritera de här frågorna men det handlar också om hur vi har riggat samhället, hur vi mäter på kort och lång sikt och så. Vi är dumma i huvudet.
Ja, kort och gott, vi bara kan konstatera. Ja, men okunniga är väl ett annat sätt.
Kortsiktiga.
Lite snyggare än dumma i huvudet. Okunniga, kortsiktiga och att vi har ju skapat ett samhälle utifrån värderingar som vi har låtit ta överhand över oss till slut.
Mm.
Där det monetära, det jakten på mer och status. Och, som i sig har ju också varit ett sätt att en önskan att vi ska ha bättre samhällen där fler kan försörja sig och må bra. Och liksom, det finns ju, det är ju inte av ondo eller på grund av ondska vi har skapat i samhället vi har, utan det har funnits en strävan där vi faktiskt har trott att det här är ett bra sätt, det här kommer göra att fler kan må och fungera bra, tänker jag ändå, den goda sidan.
Ja, absolut.
Vill ju se det så,
men... Och det är väldigt mycket som funkar väldigt, väldigt bra. Sen, och det här tänket är ju väldigt nyttigt inom många områden, det fyller absolut en funktion. Jag tror inte alls att liksom, ja, men höj skatten till 90% och bara spendera på allting, utan jag vill ha ett fungerande samhälle med, ja, men när man liksom fattar ekonomiskt hållbara beslut, långsiktigt hållbara beslut. Men sen har jag en annan syn på vad som är ekonomiskt långsiktigt hållbart än vad man kanske är gängse liksom norm idag.
Ja, men jag känner igen det där du pratar om, att när man pratar om de här sakerna så sorteras det in i ett annat fack. En där människor är i en verksamhet,
ja.
Det man gör dagligen.
Men jag kände mig bara så här, jag blev så här sjukt beslutsam. Och jag hörde mig själv säga nej, det här ska inte liksom in i företagshälsovård. Det här ska in i verksamheten. Och just nu har jag inte orden att formulera det på ett sätt som landar hos dig. Men då ska jag gå tillbaka till mitt arbetsrum och formulera det. För att nej, det här ska in i verksamheten. Det här handlar om lönsamhet. Det handlar om kreativitet, om samarbete, om att göra bättre affärer. Om att utveckla bättre verksamheter. Och ja, nej, men jag visst, jag kanske har en pedagogisk utmaning här. Men jag ska göra det.
Yes! Oh, let's do this. Ja, jo... förändra världen. Visst var det vi ville göra någonstans?
Ja, såklart. Ja.
Men ska vi gå tillbaka till det här med sorgskräck? Jag tänker, har du någon sån här upplevelse liksom från din uppväxt eller i nuet där du har varit i kontakt med den här sorgskräcken?
Jag har ett exempel från när jag var 16. Som jag också känner var ett sånt där definierande, alltså som var en sån påtaglig skräck att jag också fortfarande liksom kan komma i kontakt med den idag. Och det var min lillebror hade varit iväg och spelat golf med några kompisar. Han var är fortfarande tre år yngre, så han var väl 13 då. Och det var en annan pappa som skulle hämta på kvällen och vi väntar och de kommer inte hem. Och mina föräldrar försökte att ringa den här pappan på hans... Han hade faktiskt en biltelefon som det hette då. Och den gick inte att nå. Och vi väntade. Och vi var ju liksom helt säkra på att något hade hänt. Sen ringer de till polisen och får veta liksom att det har ju skett en olycka. Men den här olyckan har hänt på vägen dit. Att det var alltså han hade inte hunnit hämta upp pojkarna, utan han hade krockat med en älg på vägen till golfbanan. Och sen åkte min pappa och hämtade dem. Och jag minns när den här pojken då, vars pappa skulle ha hämtat. När jag frågade honom, men vad är lilla syster? Och så berättade han att hon hade varit med pappan i bilen. För att deras mamma jobbade natt. Hon var sjuksköterska. Och i det ögonblicket när jag insåg att hon hade varit med i bilen, så var det liksom som att hela jag bara stelnade. Som att det var som att jag var gjord av is. Och sen visade det ju sig att de hade ju krockat med en älg. Och pappan blev ju skadad och hade ju glassplitter i ögonen och förskräckligt verkligen. Och flickan var ju den som hade drabbats värst och hon dog i den olyckan. Och jag tror att hon kan ha varit kanske 9, 10. Det var ju liksom en fruktansvärd upplevelse. Och samtidigt då så kände jag liksom skam över att jag kände mig så drabbad av det. Eftersom jag inte var drabbad. Det var ju inte min bror som hade dött. Utan det var ju någon annans lilla syster. Så jag kände mig både väldigt chockad. Men jag kände att jag liksom inte riktigt hade rätt till sorgen. Att jag inte hade rätt till den här starka känslan som jag hade Förstår jag menar?
Ja, ja, verkligen. Jag kan känna igen mig i det där. Att, ja, men det, liksom att, att känna att man inte har rätt till. Och varför, jag känner igen det där. Att varför känner jag så här? Och att jag skäms över att jag känner att det är jobbigt. När det inte är jag som är drabbad. Precis det du säger.
Mm.
Otroligt. Jag får inte upp någon sån spontant exempel. Men känslan är, alltså, den ligger nästan utanpå nu. Den är otroligt aktuell.
Jag kan fortfarande känna det. Att jag inte riktigt har rätt till den här historien. Att jag inte har rätt till min egen reaktion.
Mm.
För att inte vara jag som drabbades.
Mm. Och jag tänker att du i allra högsta grad var drabbad. Eftersom ni länge gick runt och inte visste. Och väntade på liksom, att få besked. Mm. När kommer han hem? Vad har hänt? Och liksom allt det där. Så att du var ju drabbad. Men du var ju inte drabbad av att din bror dog.
Mm.
Vad märkligt det där. Att vi ska känna någon slags skam då. För att vi blir rädda. Eller hamnar i sorgskräck. Eller vad det nu var liksom.
Det jag tänker nu är att jag borde ju bara känna tacksamhet. Och så borde jag känna en... Jo, men så här. Jag känner att jag borde ju bara känna liksom empati och känna med dem i deras sorg. Jag känner inte att jag har rätt till min egen sorg.
Mm. Mm.
Och då blir det ju väldigt liksom svårt att reda ut och att sätta ord på. Om jag inte får lov att sätta ord på eller inte får lov att känna det som jag faktiskt känner. Så blir det ju, det blir väldigt svårt att ta sig vidare.
Men hade du någon kring dig som du kunde prata med det här om?
Alltså jag minns inte riktigt faktiskt. Alltså jag är ju helt säker på att det inte var vuxna omkring mig som satt och som frågade liksom hur känns det i kroppen och ja men du vet,
nej,
det som vi pratade om tidigare. Men jag är ju också säker på att det var ju inte förbjudet att prata om det. Men uppenbarligen så har jag ju inte liksom bearbetat, eller fick jag inte bearbetat klart det. För jag, när jag är så här rädd för att mina barn ska, ja men jag tror ju att något ska hända hela tiden. Alltså jag är ju väldigt, väldigt rädd. Och det kan jag koppla tillbaka till den här händelsen.
Mm.
Att sån har jag varit sedan dess.
Mm.
Att men tanken på att någon... varje kväll när jag vet att alla ligger i sina sängar. Så är jag ju tacksam.
Mm.
Ja, vi har överlevt dagen.
Mm.
Nu ligger vi här och lever.
Mm. Ja, och sen, jag kan verkligen känna igen mig det där. Och det tror jag också är kopplat till den här gången när min mormor blev hjärtsjuk. Att jag hela tiden sedan dess har odlat och själv bekräftat den känslan, den här sorgskräcken. Och att den i samband med att jag själv fick barn kunde blomma ut och bli liksom inte bara en ståtlig ros i en rabatt utan en hel jäkla äng med sorgskräck liksom, som har fått fritt spelrum. Liksom. Det är verkligen ogräs som har blommat ut i full blom. Och den här rädslan som jag nog tänkte när barnen var yngre också att det blir bättre när de blir äldre. Men i mitt fall har det varit tvärtom faktiskt. Just utifrån att man har mindre och mindre kontroll. Och särskilt när man flyttar hemifrån eller lever sina egna liv på ett helt annat sätt. Så.
Var ute på kvällarna är ju min... Jag håller på att försöka vänja mig vid att 14-åringen börjar att vilja vara ute med kompisar och...
Hur gör du då när du försöker vänja dig? Vad är konkret? Hur får du berätta för...
Ja, nej men det är väl att jag liksom försöker att tänka tanken. Ja, jag har inte lyckats särskilt bra. Alltså förra sommaren när Olle skulle åka och bada så... Ja, nej, det var ju... Jag försöker ju liksom be min man så här, kan inte du cykla och kolla? Han bara, nej. Så det är både så här att jag känslosmiter och... har sorgskräck.
Uh-huh.
Men en grej som jag gjorde igår kväll faktiskt, som jag tror kanske hänger ihop med det här, det var, vi fick ett brev från kommunen och polisen, alla som har barn som är 12 år, eftersom det har varit massa bus i centrum och att barn så unga som 12 år har varit liksom uppträtt respektlöst mot väktare och annan uniformerad personal. så skickade de ut det och berättar att det ligger till så här. Och jag vet inte om poängen är liksom så föräldrar skärper som pratar med era barn. Och jag tog väl tillfället i akt då att prata om nej men för att, jo men det jag sa var att jag tror att de barnen som är där i centrum och beter sig illa, jag tror att de inte mår bra. Jag tror att de gör det för att de inte har trygghet, för att de inte, ja men de får inte sina behov tillgodosedda. Det är inte barn som behöver skärpa sig eller barn som är dåliga, utan det där är barn som inte mår bra. Och så då frågade jag barnen, ja men känner ni till, har ni hört uttrycket psykisk ohälsa? Ja, det hade de gjort. Ja men vad, känner ni till vad det innebär? Ja men inte riktigt. Och då pratade vi lite om det, att det finns ju depression, det finns ju sömnsvårigheter, det finns ångest. Ja och vad tror ni det kan komma ifrån? Ja men det är att det är press i skolan, ja men att man kollar på mobilen sent på kvällen. Ja så vi diskuterade liksom vad som kan leda till psykisk ohälsa. Så jag tänker att det här med att prata om de här sakerna och att kanske då öppna möjligheten för att om de inte mår bra faktiskt komma och prata eller bli medvetna om.
Ja, och så att de behöver inte känna att de är ensamma om att känna det de känner. För du har ju då, ni har ju liksom satt ord på det, att det är ett fenomen, det är någonting som vi människor drabbas av.
Mm.
I olika åldrar och så. Mm. Och det är ju ett jätteviktigt första steg, tänker jag.
Mm.
För annars är det väldigt lätt att tro att det är något fel på mig. För att jag känner det här på insidan. Man kanske inte ens kan uttrycka att jag känner det här på insidan. Utan
nej, jag tänker att i din sorgskräck så var det ju bara liksom någonting som låg och molade.
Ja, som tog över. Som jag fick ägna väldigt mycket energi åt att packa ihop. Liksom, att inte låta ta överhand.
Men det är väl som vuxen som du kan se. Ja, men det var det var. Alltså som barn så var det ju bara en rädsla liksom.
Ja. Ja, precis. Och då blir man ju liksom, ja, känslostyrd helt enkelt. Och var ju tvungen att utveckla strategier för att handskas med det här. Och jag var rädd, jag minns ju också att jag var väldigt rädd för att de vuxna runt omkring mig skulle förstå att jag var rädd för att mormor skulle dö. Det var som att jag på något vis ville skydda dem. Alltså jag förstod att, eller inte medvetet förstod, men jag kan efterhand så här spekulera kring om det inte var så att jag försökte skydda dem. Eller att jag var rädd för att de faktiskt skulle förstå och att jag då skulle behöva prata om det. Jag vet inte vad jag var mest rädd för.
Liksom. Ja, en annan tanke är att man skulle kunna känna skam över att man känner som man känner. Och att man därför inte vill att någon ska veta att jag känner på det här sättet. För mig ligger det väldigt nära till hands. Att jag gömmer mina känslor för att jag tycker att det är att tanken på att någon skulle veta att jag känner så här är värre än att känna så här.
Ja, ja men det kan nog ligga mycket i det. För att mormor dog ju inte.
Mm.
Hon liksom fick ju vård och blev frisk. Hon fick det var ju kärlkramp. Och sen hade hon ju liksom sådana attacker under resten av sitt liv till och från. Så det här var ju någonting som ständigt puff kom upp till ytan. Och jag kunde ju se på mormor när hon liksom tog ett djupt andetag, la handen över hjärtat. Då triggades ju allt det här igång. Och så var det ju liksom ända fram till hon dog så höll jag ju det här liksom levande.
Mm.
Och jag, det är klart att jag blir nyfiken också på hur hade det varit om jag hade fått hjälp redan där och då när det här först hände? Ja, vad hade funnits kvar av sorgskräcken? Går det att leva utan sorgskräck?
Alltså sorgskräcken är väl en del av livet, tänker jag. Eller rädslan för att saker ska hända. Men du hade ju inte behövt bära det själv under så lång tid.
Mm.
Förstår jag menar?
Mm. Mm.
Eller som nu, liksom, när jag hanterar min sorgskräck genom att berätta. Ja, men jag har varit med om det här. Jag är orolig. När ni åker hemifrån då tänker jag att det kan hända hemska saker. Och ibland kan det göra att jag säger nej till saker som jag egentligen inte alls vill säga nej till.
Mm.
Så att man liksom har den här dialogen.
Mm.
Och om du hade fått hjälp om det hade varit en vuxen som då när det hände hade sagt, ja, nu händer det här, hur känns det? Så hade du ju också, tänker jag, då hade ju det här, det är inte liksom något härligt och roligt, men det hade ju varit ett sätt för dig att utveckla din emotionella kompetens också.
Mm. Ja, precis. Och att få dela i att bli mött med medkänsla och lyhördhet och närvaro är ju liksom en grund för att när man är barn då får lära sig handskas med det som händer på insidan. Så det ligger väldigt mycket i det. Men jag tänker också på, när jag lyssnar på dig, du säger att du berättar för dina barn att du är rädd, att du är orolig för att det här ska hända, att du ibland säger nej till saker. Det där kan jag känna igen mig väldigt, väldigt väl i. Och jag har också pratat med mina barn och framförallt min son då med sorg, eftersom vi, när min pappa dog så var han, ja, han skulle fylla 7 då. Jag vet också många som vill skydda då sina barn från sina egna känslor. Att man inte vill visa att jag är rädd, jag är orolig eller jag känner sorg. För att man tror att man gör barnet en tjänst. Därför att barn ska inte behöva bära min oro eller min rädsla eller vad det nu är. Känner du igen det?
Ja, absolut. Ja, och när jag sa det här om att, ja, att när jag säger till mina barn att ja, men jag är rädd, så känner jag så här, men gud vad jag skäms över att jag, ja men du vet, är så knäpp i huvudet att mina barn ska bära min, du vet, galenskap. Samtidigt som jag också inser att det inte är...
ja. Men visst är det dubbelt? Ja. Man blir nästan... Jag känner mig rätt förvirrad just nu. För jag kan i ärlighetens namn inte säga så här, det här är rätt och det här är fel. För det första tror jag inte på den typen av liksom dogmatisk... Så här, berätta för sig själv eller för andra. Utan det är ett ständigt sökande och utforskande. Vad är det som fungerar? Vad blir så bra som möjligt för mig och för andra? men jag tycker att jag har stött på det där väldigt mycket. Att man vill hålla ihop sig inför sina barn. Mm. För att skydda dem.
Och det finns ju en poäng att man ska inte liksom lägga över ansvaret på sina barn. Man ska inte använda sina barn som terapeuter. Det är väl kanske det som jag är ute efter.
Ja.
Men däremot att ha en öppen dialog och att vara mänsklig och att berätta. Att vara öppen med att man kan känna sig ledsen, man kan känna sig rädd, man gör fel, man fattar förhastade beslut, att man är mänsklig, det är ju något väldigt fint, men att man kan vara mänsklig och samtidigt ta ansvar, tänker jag.
Ja.
Och sen om man vid något tillfälle skulle liksom gå över gränsen, ja, men då säger man förlåt och så snackar man om det och så kliver man tillbaka liksom i att vara vuxen.
Ja, för det är ju väldigt viktigt att man inte lämpar över på. Men det jag tänker är ju att, för det minns jag så tydligt från när jag själv var barn. Att jag tyckte de här vuxna som sa en sak och sen visade det gjorde något annat.
Mm.
Att det var ganska lätt att genomskåda. Att man kunde ju inte förstå liksom varför eller vad som hände riktigt. Men i mig så hade jag ju en otrygghet. Det blev en otrygghet när jag vistades runt vuxna. Som skickade ut de här dubbla signalerna.
Ja,
så det har varit väldigt viktigt för mig att försöka vara så ärlig och öppen som möjligt gentemot mina barn. Så att de ska förstå varför jag säger nej till det här. Eller varför jag liksom vankar som en äggsjuk höna där hemma. Jag har försökt vara, eller är, för mig är det nästan omöjligt att inte vara en transparent person. Och jag vet inte, vad har gagnat dem och var har jag gått över gränsen och kanske lämpat över för mycket på dem? Det har jag inga svar på.
Men alltså, vi måste ju liksom ha, terapeuterna i framtiden måste ju också ha jobb.
Ja, jag menar det. Ja. Det är varje förälders uppdrag att se till att framtida terapeuter har jobb. Ja, men visst är det så. Ja. Nej, men det här är stora, det är inte svåra saker att navigera fram i, känner jag.
Och jätteviktigt att prata om och att ha den här liksom öppna dialogen framförallt.
Mm. Nej, men då att vi kanske har någon slags samhällssyn där vi inte ska behöva lida, vi ska inte ha sorgskräck, vi ska inte vara rädda, vi ska känna oss så trygga och ha det så bra som möjligt. Och när vi har det filtret, alltså det tar ju inte bort någonting utan det försvårar väl det hela. Så ska man väl kunna sammanfatta vår syn. Håller du med mig?
Ja, absolut.
Mm. Vad har vi landat i? Har vi lärt oss någonting? Har vi fått någon...
Alltså jag tar ju med mig att jag ska fundera mera kring min egen sorg, skräck och att jag ska observera hur den tar sig uttryck liksom i mina beteenden i relation till mina barn framför allt. Och kika på hur jag möter dem i deras sorg när de möter motgång. Och om jag behöver liksom ta hjälp av någon annan vuxen för att hantera mina känslor kring sorg på ett bra sätt i relation till barnen. Så att ja, utforska det här, liksom, är det så att jag lägger över någon del av min sorg eller är det några av mina beteenden som inte är gynnsamma för mina barn?
Mm.
Det känns ju som en ganska viktig uppgift.
Mm. Ja, verkligen. Och vad har jag själv? Vad tar jag med mig? Jag återkopplar nog till den här Vipassana-kursen jag har varit på. Där en viktig insikt och lärdom som jag har fått är att allting uppstår och försvinner. Och så även sorgskräcken, tänker jag. Den uppstår och den försvinner. Och ju mer jag kan liksom lära mig leva med den insikten, att allting, det finns ingenting som är beständigt och bestående. Det är ju ett sätt att möta jobbiga saker inom sig själv. Tidigare i mitt liv har jag ju kallat det här för liksom, känslor kommer och känslor går. Det är faktiskt bara känslor och vi behöver ju inte identifiera oss med dem och allt det här. Men jag ska nog meditera mer på det. Hur sorgskräcken uppstår och försvinner. För att lära mig mer om den.
Mm. Mm. Det ska jag. Den lånar jag också.
Mm.
Vad ska vi prata om nästa gång, tycker du?
Känslor kanske?
Ja, såklart.
Ja, ska vi prata lite om den här meditationen som jag har varit på? Jag
såg
på
dig så hur du liksom
ville att jag skulle säga det. Ja, men jag tror att vi får göra det helt enkelt.
Underbart.
Ja, jag tycker det är kul att du är nyfiken. Det
gör såklart
mig också ännu mer nyfiken på vad som ska komma ur det hela då.
Mm.
Mm.
Men då tackar vi för idag.
Ja, tack.